Hej och välkomna till podcasten. Här pågår föreningsidrott med mig, Johan och mina kollegor runt omkring i RFSISU Sverige. Idag så har jag med mig David Faxå ifrån Sveriges golf, jag menar Växjö. Välkommen David.
Tack så mycket Johan och hej på dig med.
Hur är läget?
Jo, du tog mig lite off guard där med din skämt om de som har hängt med och lyssnat på den här podden och många avsnitt nu förstår ju vad du menar. Ska vi lämna det så? Den som vet, den vet.
Ja, får lyssna på lite avsnitt bakåt helt enkelt.
Precis, lyssna på alla där jag är med så fattar ni i alla fall.
Just det. Ja, fint. Och du har ju varit med flera gånger. Vi har faktiskt med oss en gäst den här gången som också har varit med flera gånger i den här podcasten. Det är nämligen tredje gången som vi har med Johan Fallby. Han var med avsnitt 22 då vi pratade om hållbar talangutveckling och även i ett som vi kallar för specialavsnitt där han pratar om sin bok Gör det bättre själv om du kan då, som har kommit ut som nyutgåva ganska nyligen. Men det är ju över 100 avsnitt sedan Johan var med, så det är väl kanske dags då att han ska få vara med en gång till. Vad har ni pratat om den här gången David?
Den här gången så har jag och Johan pratat om någonting som kallas fun maps eller fun mapping. Och det är ju ett begrepp som kanske inte säger supermycket. Men egentligen så har man via studier på andra sidan den stora pölen borta i USA och Kanada. Så är det som heter Amanda Wisek som har forskat om vad egentligen barn och ungdomar, vad är kul i idrott? Alltså vi pratar ju ofta om att glädjen ska vara i fokus och så vidare. Men vad är egentligen det som är kul? Vad tycker barn är kul? Och genom de här studierna så vet man ju vad forskningen säger som faktiskt är kul. Och då kan man ju jobba lite med det. Så kring det här pratar jag och Johan.
Någonting som såklart är jätteanvändbart att ha med sig. Både som föreningsledare och aktivitetsledare när man är ute och ja, men tränar barn och ungdomar. För när vi säger barn så är det ju inte bara de som är de allra minsta, utan det gäller ju även de som är lite längre upp i åldrarna, som vi brukar kalla tonåringar kanske vanligtvis.
Precis, precis. Och alla studier, det kan vi ju säga med all säkerhet, att barn stannar kvar och idrottar länge om de tycker det är kul. Så att börja verkligen grotta i begreppet kul, det är vad jag och Johan gör här i kommande cirkus halvtimmen. Varmt välkommen till Johan Fallby till Här pågår föreningsidrott. Hej Johan!
Hej och tack så mycket.
Hur är läget Johan?
Det är jättebra med mig. Jag har ju fått börja röra mig utanför kommungränsen igen och så vidare efter den tråkiga sista 1,5 åren som har varit. Så att det känns jättebra just nu.
För den som inte vet, Johan Fallby, idrottspsykologisk rådgivare, brukar väl vara benämningen du själv använder. Och du har ju varit med här förut, jag får säga välkommen tillbaka. Tredje gången va?
Ja, jag tror det är tredje gången ja. Faktiskt. Ja, jättetrevligt.
Du säger du är ute och får träffa folk igen. Och hur känns det att få träffa människor och vara ute och prata om det du brinner för?
Jag tycker det är otroligt kul att träffa folk och vara ute i myllan och liksom, ja, de som har verkstaden i svensk idrott och få träffa dem. Och ja, 1,5 år utan det har gjort att man blivit lite... Jag känner mig nästan lite rostig och nästan lite nervös. Jag brukar inte vara nervös annars, men jag var på västkusten då förra veckan och kände liksom, nej, pirr i magen. Gud vad kul det här ska bli. Och det kändes också nästan med de man träffade där att det var som så här kor på grönbete lite så här. Mycket frågor och inlevelse och så där. Så att det känns ju skönt då, och så länge vi kan göra det här i lugn och ro nu lite med små grupper men ändå komma igång, så tror jag att det är viktigt. Jag tror att utbildningen sker bäst öga mot öga, men med jättefint komplement av diverse olika verktyg på nätet.
Mm. Jag har ju sett lite här och du och Ninni har ju försökt vara verksamma på nätet, spela in lite filmer, spelat in lite föreläsningar. Hur har det varit att jobba det här senaste året?
Ja, alltså det har ju varit allt från att sitta hemma i kontoret med lite roll-ups bakom sig och titta in i en kamera utan att ha någon kontakt. Och sen har vi under det här året då haft lite tid, och jag och Marcus Johannesson, Elin Pedersen och min fru då, Anna Fallby då, vi har ju dragit igång något som vi kallar för To Motivate då, där vi har gjort lite mer webbinarier eller webbsändningar då, där vi faktiskt har suttit i en studio och gjort sändningar och haft interaktion med deltagarna. Och det har faktiskt varit upp mot 200 pers på de där webbinarierna. Så att det har varit allt möjligt. Men det tråkigaste är att titta in i en webbkamera på skrivbordet hemma och prata med en vägg i princip. Jag vill ha den här interaktionen. Jag tror den betyder så mycket.
Du Johan, jag tänkte börja med en spaning. Du säger att ni har haft 200 personer upp till på era webbinarier och så. Min spaning, det är en väldigt, det är min egen spaning, men det är att det har blivit mer och mer de senaste åren en grej att prata om idrottspsykologi och liksom mental träning, som det här otroligt breda begreppet har alltid varit en grej, tycker jag, mer eller mindre. Men alltså idrottspsykologi, och min spaning är att fotbollslandslagen, både herr och dam, har gjort att det har blivit ännu lite hetare. Man har pratat väldigt mycket om nästa aktion, det har varit positivt kroppsspråk och de har fått lite rubriker och sånt i media. Håller du med om att det blir mer och mer idrottspsykologi på idrottsagendan?
Ja, och man kan ju addera OS och lite psykisk ohälsa bland annat på det där också. Så att fler och fler, inte bara de tråkiga sidorna, då kommer på agendan. Det tycker jag nog att det är. Och jag tycker det har varit en stadig ökning under 2000-talet i princip. Det tycker jag faktiskt. Men nej, jag är lite, ska vi säga, litet genombrott då. Så att de kanske inte ska anställa den tredje materialförvaltaren innan den första idrottspsykologen då i de större föreningarna som har lite pengar då. Utan jag tror att det blir mer och mer naturligt att det ska finnas med på något sätt. Och också en annan sak som jag tycker är viktigt är att det kommer mer och mer in på ledarskapsutbildningarna. Just det här med ledarskapet på tränarutbildningen. Ledarskapets betydelse. Hur möter jag, om det är en liten knatta eller knatte som står där, eller om det är den här fullfjädrade elitidrottaren. Hur talar man till den personen och hur lär man och hur jobbar man tillsammans? Det är också en stor del av idrottspsykologin. Så ger det nog lite rätt där.
Lite
nu, nu sitter jag med fingrarna i syltburken själv, så det kanske är svårt att...
och lite jag själv också. Men jag tycker ändå att även för oss som jobbar väldigt mycket med det, att tendenserna går ditåt. Och där, du har ju varit ute ganska många år nu och pratat om de här frågorna, idrottspsykologi och motivation och så. Men det som är din heta potatis nu lägger jag ord i din mun, men det är det du ska prata om ikväll i alla fall, det är funmaps. Funmaps, berätta om liksom det begreppet. Vad är funmaps?
Funmaps är egentligen en kartläggning då som, och jag tycker vi ska tidigt här nu nämna Amanda Wisek som har varit över här i Sverige och kommer komma tillbaka under 2022 vad jag förstår till Sverige. En amerikansk forskare som har gjort studier då i USA. Ännu så länge inte jättemånga, men det kommer fler och fler. Där man har kartlagt vad barn egentligen tycker om sin idrott. Vad gör det roligt med idrotten då? Så fun är ju då såklart då roligt, eller idrottsglädje eller vad du nu vill översätta det till. Och map, det är ju en karta. En glädjekarta.
Ja.
Lite fånigt på svenska, men...
Ja, vi använder funmaps fortsatt.
Funmaps är bättre, ja. Vi kör på det. Nej, men hon har gjort studier kring det och jag tycker att det som gör det här intressant då, och det är den andra spaningen som vi hade innan sändningen här då, det är ju att hur får vi forskning och slå igenom i praktiken ute i föreningarna i landet? Det här är ett bra exempel på där vi kan få ett bra redskap som är väldigt praktiskt och relativt enkelt eller superkrångligt beroende på hur man vill göra det. Men ändå att man det här är forskningsbaserat och det funkar bra som en utgångspunkt.
Varför behövdes den här kartläggningen? Vilken lucka täppte den igen?
Jag tycker det. När jag började läsa idrottspsykologi förra årtusendet, som jag brukar säga, 90-talet någonstans där då, så det är klart att det fanns studier som säger att varför tycker barn det är kul med idrott? Och det är roligt och man har kompisar och sådär. Sen var det inte så mycket mer. Ganska ytlig forskning. Och när man börjar grotta lite det där, om man har barn själv eller om man är tränare själv någonstans, så vet man ju att de är där av olika anledningar. Och det Amanda med hennes kollegor gjorde då, det var ju egentligen att sätta sig ner i fokusgrupper och prata med ett antal barn. Mest fotboll i de första studierna, eller jag tror det var bara fotboll i de första studierna borta i USA då.
Soccer,
alltså, ja, precis.
Det är vad vi kallar fotboll.
Ja, precis. Och där i de här fokusgrupperna så intervjuade de dem, ställde frågor och började prata om vad som var kul. Och utifrån det så fick de ju då fram 81 faktorer som där barn på olika sätt uttrycker. De sorterar ju det här naturligtvis. Och utifrån de här 81 faktorerna så hittar man 11 dimensioner som man delar in det här i då. Mm. Och det är ju en karta över hur landskapet ser ut för de här barnen.
Jag ska inte be dig rabbla alla 81 faktorer. För du
ta
sitter
inte,
här.
Inte de 11 heller.
Nej, det ska jag inte heller. Men jag har lyckats få fram att det finns 4 som är lite prioriterade eller lite extra viktiga. Mm. Vet du vilka fyra jag menar då?
Ja, men jag brukar, det var det jag nämnde här tidigare, den här positiva ledaren. Den brukar faktiskt, det är ju, jag tycker att ledarskapet är kittet i de här idrottsmiljöerna som är. Och det spelar ingen roll om det är då fotbollslandslagen eller om det är ett knattelag. Utan det är ju ledarskapet som sätter ribban och tar ut riktningen och gemenskapen i det här. Så att den är ju alltid intressant. Mm. Sen annan som jag vill lyfta också, det ser jag själv när jag har en treåring där hemma, det är ju att barn tycker om att röra på sig och att anstränga sig och att utveckla sig. Att man har ju medfödd nyfikenhet och den återspeglas även i det här materialet. Så de två brukar man ta fram då också. Och sen den fjärde brukar väl vara gemenskap som kommer där någonstans, att man känner sin roll i gruppen och att man mår bra med den rollen och accepterar den rollen själv och att man har en gemenskap med de som är där runt omkring. Och då tror jag att jag träffar de fyra.
Ja,
det... Missar jag någon eller?
Nej, göra sitt bästa. Ja. Men det, ja, de går ju in absolut där.
Att göra sitt bästa, ja precis.
Att barnen verkligen vill göra sitt bästa. Ja. Att det är något minimi som man kan sätta krav på dem.
Ja, och där får man ju bevis när man har då en treåring hemma med spring i benen som hela tiden vill hjälpa till och som, det är ju en bra ålder det här fortfarande, de vill hjälpa till, men också om man tar sig från punkt A till punkt B så vill han springa istället för gå för att han tycker det är roligt att springa och då gör han det. Han vill göra sitt bästa hela tiden och det syns väldigt tydligt med småbarn också. Mm. Sen vet jag inte vad som händer med oss, vi börjar väl tänka för mycket när vi blir influerade av omgivningen för mycket.
Förmodligen. Hjärnan utvecklas för snabbt. Ibland. Men då har man gjort den här kartläggningen. Man har de här 81 faktorerna och man kan koka ner i rubriker och sånt. Mm. Liksom när vi har det framför oss eller vi har det på ett papper eller så. Vad gör vi med det? Hur tänker du när vi har den vetskapen? Mm. Vad är nästa steg?
Ja, då kan man ju titta på det här. Dels för fråga vad barnen tycker om. Vad tycker ni är roligt? Och så har man de här 81 faktorerna med 11 dimensionerna då. Så det är en del av det. Sen så kan man också fråga om hur ofta förekommer det här i gruppen. Mm. Och det tycker jag också är en intressant fråga. Så samma fråga kan man ge två olika svar på. Hur roligt är det här och hur ofta förekommer det? Och hur enkelt är det att genomföra? Det är också en sån sak. Finns det hinder helt enkelt för det? Mm. Man kan använda de här frågorna på olika dimensioner. Men dessutom så kan man ju också fråga föräldrarna. Vad tror ni gör att barnen håller på med idrotten? Och man kan också fråga tränarna. Och då får man ju det man kallar för triangulering. Och man får också samma frågor ur olika perspektiv. Och då tänker kanske någon som lyssnar nu. Herregud, det där är ju en doktorsavhandling.
Ja, det är.
Och det är det ju också. Många Excel-ark blir det. Men min erfarenhet det är ju att man kan ju bryta ner det här. Du kan ju också med ditt barn hemma göra det jätteenkelt. Du tittar på de här 81 som då i en svensk version nu är 83 faktorer faktiskt. Mm. Det är Hockeyförbundet framförallt som har varit med och tagit fram det där med Högskolan i Halmstad och Umeå universitet tror jag är involverade där också. De här 83 faktorerna i den här svenska versionen då, där kan du plocka några frågor och bara prata med ditt barn. Och är barnet väldigt litet, ja men då lägger man det på den nivån. Mm. Och så kan man då undersöka genom att ställa de här frågorna och se hur barnet tänker och reflekterar kring det här. Precis som Amanda gjorde med sina kollegor. Låt barnen reflektera kring det. Mm. Och vill man då göra det jätteavancerat så tar man ju det här Excel-arket och man använder någon webblösning på frågor och också in med svar och så kan man statistiskt då titta på det här. Så du kan göra det jätteavancerat eller superenkelt.
Jag tror många av de som lyssnar på det här är ju ledare, antingen om man sitter i en styrelse, organisationsledare eller de flesta liksom tränar ute på golvet och man kanske har ansvar för ett lag eller en träningsgrupp med 8-25 personer eller så. Att kunna ha det som ett underlag att diskutera som du säger med de aktiva. Vi vet vad barn tycker är kul. Gör vi det? Hur får vi in de här faktorerna i våran vardagliga träning, tävling? Mm. Men som du säger med, alltså, är man ett ledarteam, diskutera hur bygger vi träningar, hur bygger vi tävlingar utifrån det?
Jättebra. Om du och jag skulle ha ett lag här nu eller en träningsgrupp som vi skulle köra och vi bara tittar igenom de här frågorna så får du ju tankar på vägen ner när du börjar läsa där i de här olika dimensioner och alla frågor som är. Och sen då börja reflektera, men hur gör vi egentligen kring det här? Eller är vi medvetna om det? Vet vi vad barnen eller ungdomarna tycker om det här? Mm. Och nu pratar vi väldigt mycket barn, det vill säga upp till 12 år om man tittar på RFs riktlinjer där, eller indelning. Men studierna finns ju också upp på ungdomar då, 13-19 år.
All right.
Och det är ju det som jag tycker är intressant också, att man inte glömmer bort att vi finns ju där för att skapa goda miljöer, även om det är något så kallat akademilag eller elitlag på något sätt, om man nu vill kalla det för det, eller om det är de här som är nybörjare och bara ska hålla i badmintonracketen på något sätt liksom så att det här går att använda på olika sätt, och med lite kreativitet så kommer man att hitta sin lösning.
Du inledde den att det här är det är forskning som Amanda Wisek har gjort i USA. Mycket fotboll, men sen har utvecklats. Kan man översätta vad amerikanska barn tycker? De uppfostrar en ganska annorlunda idrottskultur till Sverige. Går den översättningen att göra rakt av? Eller? Du sa att det har tillkommit två här i Sverige.
Mm. Alltså, Hockeyförbundet har ju då med Anders Wahlström i spetsen där och med flera då har ju tittat på det här i Sverige. De har tagit in ett ganska stort material tillsammans med Umeå och Halmstad. Och de håller på att titta på det där, så jag ska nog inte föregå det för mycket. Jag är inte helt insatt i det, men jag har ju sett de här 83 frågorna och det är de som finns med i boken också. Gör det bättre själv-boken, där har jag lite saker på webben som man kan gå in och kika på. Mm. Vad jag uppfattar, nu får Anders eller Andreas Ivarsson eller Stenling ringa till mig och skälla på mig ifall jag sticker ut. Nej, men det man ser är att det är ungefär samma. Mm. Alltså det är inte några gigantiska skillnader mellan svenska och amerikanska barn. Och det gör inte mig speciellt förvånad. Kanske om man kommer upp lite högre upp i åldrarna när svensk idrott har ju inte collegeidrotten på samma sätt till exempel. Men vi har ju andra steg på vägen där vi slår ut eller promoverar vissa att hamna i vissa miljöer. Och så där. Så att, nej, generellt sett så är det inga jättestora skillnader. Mm. Det är också någonting man ska titta på eller tänka på när man använder det här. Jag tycker det är en jättebra forskning för att det är så praktiskt användbart. Men tittar man på resultaten i Wisek-studier så är det inga gigantiska skillnader mellan de här olika faktorerna heller när man tittar på genomsnitt. Men däremot så om du har ett lag framför dig så kan du med stor säkerhet säga att det är stora skillnader mellan individerna. Mm. Och det här måste man ha med sig lite grann in då. Så tittar man på forskningen så är det inte några signifikanta skillnader, gigantiska och sådär. Och det är några som sticker ut som du var inne på. Men där är det svårt att hitta det här jättetydliga mönstret. Men däremot när du sitter med dina barn eller ungdomar i din grupp, då kommer du märka att det finns skillnader. Så att det är en bra grej att ha med sig i resonemanget också i det här.
En konstant het potatis i svensk idrott, och jag lyssnade faktiskt på det senaste avsnittet du var med, för det var ju några år sedan i den här podden, och då fick du ungefär samma fråga, men jag ställer den igen för jag vet att en av faktorerna som en av de här 81 som barn gillar att göra är tävlandet, att barn gillar att tävla, och då är vi tillbaks i den diskussionen eller debatten som också har pågått väldigt länge i svensk idrott, och det finns ju de som hävdar att svensk idrottsrörelse håller på att plocka bort tävlandet för de yngsta. Hur går den ekvationen ihop, tycker du?
Ja, du får inte gå tillbaka och kolla vad jag sa förra gången.
det
var en uppmaning till lyssnarna.
Ja, vi får lyssna om Johan säger samma sak igen här.
Ja, nej, men jag har den här, det har ju pågått ett tag, och det jag tycker så här, jag tycker man ska skilja på att tävla och att vinna. Och med det menar jag att tävla är absolut inte farligt för de som har en beredskap för det och som vill tävla. Det är bara att köra, både på träningar och i matcher och turneringar och vad det nu är för någonting man gör. Men däremot är det när man för in det här att vinna begreppet för tidigt, och det är där jag tror att det går snett ibland. Och då är det oftast då för att vuxna för in det begreppet in i miljön, och så blir det stressande för barnen. Så att där måste man börja egentligen. Så jag tycker inte att det är farligt att tävla eller att man ska undvika det. Men däremot ska man då titta först på vilka barn har beredskap att tävla. Och det ingår ju också i FunMap här, där hon tittar på egentligen på. Är det viktigt att vinna eller är det roligt att tävla eller att vinna? Och då säger de ju att det är roligt att tävla.
Mm.
Jag tror att det kommer någonstans där 10 plus någonstans utav de här dryga 80 faktorerna. Och att vinna ligger någonstans 40-50 i de här studierna som hon har visat på. Så jag tycker det stödjer ganska väl det resonemanget. Så känn efter lite grann och låt dem ha den beredskap som är för att börja tävla. Och sen är det ju då också där för barn då, om vi pratar små barn, så är det ju, det är ju VM-final varje match de går in till. Så om man gör det till det på ett roligt sätt. Mm. Så det behöver inte de här långa serierna eller pokalvinnare och så vidare. Så jag tror att de kommer lära sig att hantera tävlingsmomentet lika väl, oavsett om det är en lång turnering eller serie de spelar, eller om det är bara den här matchen mot grannlaget, ja, om man säger så. Så att, ta det lite lugnt där och gör tävlingen till en spännande sak som man längtar till nästa gång, och inte någonting som man har ångest inför bara för att det är, man vet att det blir straffträning dagen efter om vi har förlorat eller
vad det är. Nej. Så. Nej, du sa ungefär samma sak som du gjorde för 3 år sedan. Och det är väl, ja, det är väl positivt att du...
Eller negativt, det har inte utvecklats. Ja.
Är det någon annan liksom faktor som är liksom extra intressant eller något som så här, som det brukar bli mycket frågor om, eller som det är lite så här, vad menas egentligen här? Mm. Eller du pratar också om, nu blir det fler frågor än här, men också att föräldrar tycker en sak och barn tycker en sak, och du pratar om den här trianguleringen. Mm. Är det någonting där det krockar eller något som sticker ut?
Det du brukar komma frågor kring, det är skillnader mellan könen.
Just det.
Det brukar du göra, och där finns det inga större skillnader, och det tycker jag stöds ganska väl om man tittar på annan typ av psykologisk forskning, att de flesta av de här skillnaderna vi ser mellan tjejer och killar är snarare kulturella än att det är faktiska könsskillnader, och det kan man ju ta med sig lite grann i det här. Så det är en sak. Och sen också äldre och yngre. Och där finns inte heller några stora skillnader. Att det är 19-åringarna eller 16-åringarna är otroligt mycket mer fokuserade på att vinna än vad de yngre är. Så det är inga gigantiska skillnader där heller. Och det är då både svagheten och styrkan i den här forskningen då. Att genomsnitten är inte, händer inte jättemycket. Även fast det är skillnader. Mm. Men det är därför det är så viktigt just att ta samtalet till just din grupp, till just de här personerna, för att se vad de ser. För man letar en fråga som kommer, man letar kanske de här enkla snabba lösningarna, bara vi gör det här så fixar sig allting då. Men det finns inte riktigt det, utan man måste vara lite nyfiken och jobba mer under en period, tycker jag. Och sen finns det de här överraskningarna som är, och då kan man ju säga att vuxna överskattar generellt sin betydelse. Och det gäller både föräldrar och tränare. Det vill säga att det är inte viktigast att mamma och pappa står och hejar där. Det viktigaste är att kompisarna gör någonting kul på planen tillsammans eller på arenan tillsammans. Och det är inte den här skojiga tränaren som tar stor plats som är den viktigaste. Utan det är att man som ledare stimulerar att de har roligt tillsammans eller någonting sånt. Det är nog ett bra medskick. Och att tränaren också har lite fingertoppskänsla att inte vara för bestämmande och lägga ut för många koner på planen, banan där när de tränar, utan att man helt enkelt då låter barnen ta sin plats under kontrollerade former inom de ramar som de är mogna att ta det ansvaret på då, kan man säga. Så det är väl några saker som brukar komma frågor kring då, som man kan resonera kring.
Jättebra. Vi ska runda av. Min sista fundering eller fråga är egentligen, om man lyssnar på det här och tycker att det här låter ju superspännande, hur gör man för att sätta igång? Googlar man Fun Maps och sen får man ner kartläggningen, eller ska man läsa en amerikansk studie, eller hur gör man?
Ja, alltså jag har ju med Hockeyförbundets goda minne lånat deras översättning, och den ligger ju gratis om man har köpt boken då, så man kan med QR-koder komma in.
Och vad är boken? Förlåt, men extra.
Och bok, ja förlåt, alla känner ju till. Nej, gör det bättre själv om du kan då. Som riktar sig främst till idrottsföräldrar, men också till tränare och som jag brukar säga beslutsfattare som vill skapa goda idrottsmiljöer. Och de här böckerna är ju spridda ganska väl ute i SISU-distrikten. Ja. Så det vill säga, har man en bra kontakt med en konsulent så behöver man ju inte köpa den här boken. Utan Nej. Då lånar man bara den boken eller fota QR-koden.
Eller så köper RFSISU-distriktet ut den till föreningen.
Ja, så kan man också göra. Mm. Men jag tycker att det här är ett jättetrevligt instrument. Och man kan lägga 10 minuter, 15 minuter på det. Eller du kan lägga en avhandling på det om du har lust. Så du kan välja den här nivån själv. Därför gör det så. Det är därför det blir så himla bra. Så att, ja, är du nyfiken så kontakta ett kontor nära dig, ja, helt enkelt.
Bra, Johan. Det är en snygg avrundning. Kontakta en RFSISU-konsulent nära dig. Så hjälper vi dig med Fun Maps. Du, Johan, är det någon inom idrottsrörelsen eller utanför idrottsrörelsen som du tycker vi ska intervjua? Vem vill du höra i den här podden?
oj, det var, det dyker upp en massa namn så det bara krockar i huvudet på mig. Ja. Men jag vi satt och pratade lite grann om forskning och överföra forskning till verklighet. Jag skulle vilja ha någon som är duktig på och översätta just det här med forskning då, till så att det blir begripligt för folk där ute. För kan man basera det någonstans att det finns någonting i grund och botten? Det här är ett jättebra exempel som Amanda har gjort då. Men en person som är duktig på det skulle vara intressant att få med. Och en som dyker upp som inte är just, ja, han är ju i idrottsrörelsen, men det är ju Jakob Gudjoll till exempel. Just som det. Jobbar väldigt mycket med det i tyngre då. Mm. Fick de lite reklam där också. Men,
ja, men det kan de förtjäna ibland.
Ja, absolut. De gör ett jättebra, han är ju involverad också som tränare och idrottare själv. Då, så att han eller någon åt det hållet skulle vara, för vi behöver mer kunskap om hur vi använder forskning. Det finns bra forskning och det finns bra tränare, ledare och föräldrar och idrottare där ute som skulle ha nytta av att mötas, tycker jag.
Och med det så tackar vi Johan Fallby som alltså har varit med i den här podcasten nu för tredje gången. David, vad tar du med er ifrån ert samtal angående Fun Maps?
Jag tar med mig att Johan Fallby är ett podcastproffs. väldigt, väldigt lätt och spännande att prata med i det här formatet. Så jag blev inspirerad efter det samtalet och den efterföljande föreläsningen som vi faktiskt hade inspelningsdagen där. Men konkret kring funmaps, det jag tar med mig, lite det jag var inne på här i början. Alltså, man pratar ju så mycket i idrotten, tycker jag, om att ha glädjen i fokus. Tycker barn det är kul så fortsätter barn. Och så är det ju, det vet vi. Men det är sällan jag på egen nivå i alla fall grottar i liksom, vad är kul? För kul är ju en väldigt, väldigt bred definition. Så jag tar ju först och främst med mig faktumet att man på liksom akademisk nivå har definierat vad kul i idrott för barn och ungdomar är. Liksom den vetskapen, det är väl liksom det första jag tar med mig. Och på något vis, jag hoppas att just den, att det landar hos er som lyssnar också, att hur man kan forma träningar och tävlingar så att det faktiskt checkar i många av de här dimensionerna som han pratar om.
Mm. Ja, det blir mycket mer användbart, för att det blir, när vi pratar om kul som, ja, alla ska ha kul, alltså det är ju ett väldigt, väldigt subjektivt begrepp egentligen, vad som egentligen är roligt. Kan vi då hitta någonting som vi ändå kan se att många tycker det är roligt, så är det bra. Men det är någonting som ni nämner här under diskussionen också, som är jätteviktigt att ta med sig, att ja, men det här är en jättebra grund att stå på, men sen måste vi ju som ledare alltid vara lyhörda för vad tycker just de aktiva som jag tränar faktiskt är roligt också. För att det går inte bara att gå på vetenskapen i det här heller, för att det kan ju finnas de som tycker att vissa saker som inte den här forskningen visar är väldigt roligt. Så att det handlar ju hela tiden om att vara väldigt, väldigt lyhörd som ledare och hitta vad är det som är kul då egentligen.
Precis, och använda egentligen fun maps och det här tänket som en grund till diskussion, både internt i sitt lag eller i sin träningsgrupp. Man kan ju göra med föräldrar också. Johan hänvisar ju till sin bok som ett liksom, en trygg pelare att luta sig mot i de här diskussionerna. För som du säger, man kan ha en träningsgrupp på 5 pers och det behöver ju inte då vara exakt likadant som forskning i USA säger. Jag försökte vara lite kritisk där mot Johan och fråga så här, kan vi verkligen översätta amerikanska barn med svenska barn, ungdomar? Men generellt så kan vi väl det, men som du säger, lite fingret i luften och känna av vad är kul i respektive grupp. Jag reflekterar över min eget tränarskap, jag är lite ledare och tränare för äldre ungdomar, unga vuxna, och försökte liksom få in vad jag tycker är kul på en fotbollsträning. Jag tänkte att nu bryter vi av med lite lekar och annat kul. Vad jag tycker är kul. Flög inte, i alla fall inte den gången. Så då gjorde jag läxan. Jag hade ju inte riktigt definierat, lärt känna gruppen, vad de tycker är kul först. Nej, så lite ett förarbete på oss.
Ja, så är det ju. Ja, framförallt då ifall man ska översätta det kanske på unga vuxna och sådär också, då kan det ju vara helt andra saker än vad, eller antagligen helt andra saker än vad 5-åringar tycker är kul, såklart.
Ja, ibland i alla fall.
Ni har en intressant diskussion också kring det här liksom, kring tävling och sådär. Där Johan säger att tävla är viktigare än att vinna. Och det tycker jag är lite intressant ändå. Att, för att någonstans i det där begreppet tävla så ingår ju att någon måste vinna så att säga. Men jag tycker att det är intressant att plocka med sig i alla fall. Att tävlingen är egentligen det som ska ta plats. Sen är det så jätteviktigt egentligen vem som vinner mer än att tävlingen i sig är rolig så att säga.
Nej, och den debatten är ju konstant i Sverige. Jag såg att häromdagen så skickade Svenska ishockeyförbundet ut någon meddelande på sociala medier där man diskuterade tävling och resultat och sådana grejer igen. Och vinna och förlora och sånt. Så den debatten dör aldrig vad det verkar. Och jag tycker som du säger att Johan sätter perspektiv på det. Och ja, det är väl ett citat att ta med sig. Att tävla är viktigare än att vinna.
Mm. Sen så pratar vi också om att jobba kring det här med funmaps. Och där, hur kommer man, vi kan väl återupprepa det. Får man tag på det här? Hur kan man börja jobba på ett bra sätt?
Boken Gör det bättre själv om du kan diskuterar ju väldigt mycket funmaps och det finns ju interaktiva grejer med den. Och man kan ju få tag på den boken via sin RF-SISU idrottskonsulent. Varje förening i Sverige ska ha en konsulent i sitt distrikt som man kan kontakta och jobba med. Och det ska inte behöva kosta föreningen vidare många kronor att göra det. Förmodligen inga alls. Utan kontakta er en konsulent så hjälper vi er att komma igång med de här diskussionerna på er hemmaplan. Både utifrån boken och de tillhörande digitala plattformarna. Men även liksom samtalet i klubbstugan. Vi är gärna där och stöttar er i den mån ni vill ha hjälp.
Mm. Så börja fundera helt enkelt. Vad är roligt egentligen? Vad innebär roligt? Ställ frågan till era ungdomar ifall ni vill göra en egen undersökning kring det här. Eller använda funmap som grund när ni börjar fundera kring det. Men att fundera på inte bara att vi ska ha roligt utan vad som egentligen är roligt. Det är ju jätteviktigt när vi ska ta hand om barn och ungdomar i idrottsverksamheten.
Svaret är inte alltid stafett. Jag har testat och jag vet att det inte är rätt svar alltid.
Ja, det är fint. Med de kloka orden så säger vi väl tack och hej för det här avsnittet. Du har lyssnat på ett avsnitt av podcasten Här pågår föreningsidrott som görs av RF-SISU. Vill ni komma i kontakt med oss som gör podden så gör ni det enklast via vårt Instagram-konto. Där heter vi Här pågår föreningsidrott ihopbundet i ett ord. Eller så kan ni skicka ett mejl till podd@rfsisu.se. podd@rfsisu.se. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt om 2 veckor igen. Hoppas vi hörs då.